Idag är det lite, idag ska jag predika någonting som är en kamp för mig. Så därför så är det är inte alldeles enkelt. Det är sällan enkelt. Jag är en komplicerad person, men det är inte så. Det har varit lite tufft för mig fram hit idag och är fortfarande lite så. Så att jag vill säga det, att det som kommer fram här idag, det är någonting som jag kämpar med. Och är du där som kämpar med det här också, så finns det nåd och det finns kraft och hjälp att få. Jag vet inte, alltså, vet ni om en sak? Jag var här tidigare i morse. Jag är en väldigt morgontrött person normalt, men varje söndag så är jag uppe tidigt i ottan och ställer siktet och grejer. I morse när jag var här, det här låter lite underligt, men jag kom faktiskt hit med en strumpa i morse. Och det slog mig då, lyckligtvis så var jag förberedd. Jag hade faktiskt ett par strumpor på kontoret, så att det löste sig. Men då står man där när man tar på sig de här strumporna och funderar, hur är en människa funtad som går ut och åker hit med en strumpa på sig liksom? Jag kunde ju förstå att jag inte hade några strumpor. Att man liksom antingen hade glömt eller struntat i att ta på sig strumpor. Men att man har tagit på sig en strumpa och gett sig iväg utan att märka det. Och sen tänkte jag ju också på hur är man funtad om man är så medveten om att man brukar göra så här, så att man till och med har ett par reservstrumpor på kontoret. Det tål att tänkas på. Men jag är lite sån som person. Jag fick höra det ifrån en god vän innan jag och Matilda var förlovade. Vi var tillsammans, men vi var inte förlovade. Så stod vi och hade en konversation på en balkong i Örebro. Och det var en god vän då som hade ett litet resonemang. Om, han menade att det fanns en slags relation mellan hur bra en människa är på att ta hand om sig själv och liksom ha koll på sina kläder och hur man ser ut och städa och allt sånt där. Och ens intelligensnivå. Han bodde med två väldigt, väldigt intelligenta människor. Och den ena var, eller det var liksom det här, han menar att människor som är väldigt smarta, de är väldigt duktiga på ett område liksom. Och sen kan de ingenting annat. De har inte koll på någonting. Han har också personer i familjen som man liksom känner att en sån där riktigt, riktigt geni på ett område. Man, liksom har man, skulle han, behöver man en neurokirurg så ska man prata med honom. Ska man sätta upp en tavla så ska man absolut inte ringa honom, för då vet man inte vad som händer. Vi har liksom olika områden där vi är knivskarpa och olika områden där vi inte funkar alls. Jag ska säga också att han snodde in sig i ett litet resonemang, för att alltså det blev inte så bra. För att han sa att Björn, han är ju väldigt, eller han sa ju det att det är, han märker ju det liksom när det gäller att är man smart så kan man inte fungera i vardagen. Och så sa han, Björn är ju väldigt smart. Och sen så sa han till Matilda då att, strax efteråt, att jag har ju alltid tänkt på dig. Det är så imponerande att du är så bra på att ta hand om dig själv och sköta om allting i hemmet och sådär. Han tänkte inte på att han i praktiken hade sagt att hon var lite dum i huvudet. Men han är en härlig kille. Han är väldigt duktig på att ta hand om hemmet. Ja, men faktum är att där har jag tänkt lite på inför den här stunden. Därför att det finns områden där det är så att vi ska vara noggranna. Det finns områden i livet där vi ska ha koll. Där det är bra att vara noggrann och ordentlig och sådär. Det finns områden där det inte är så viktigt. Och sen finns det faktiskt områden där det är till och med en poäng att inte ha särskilt bra koll. Att inte riktigt veta, inte riktigt ha liksom den där noggrannheten påslagen. Vi ska gå till en besvärlig text ifrån femte Mosebok. Kapitel 24. Så kanske ni förstår efter en stund vad jag menar. Kapitel 24, vers 27. Står det så här. Du ska inte vränga rätten för invandraren och den faderlöse. Och en änkas kläder ska du inte ta som pant. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren din Gud befriade dig därifrån. Och därför ger jag dig denna befallning att följa. Om du glömmer en kärve när du skördar din åker så ska du inte gå tillbaka och hämta den utan lämna kvar den åt invandraren, den faderlöse och änkan. Då ska Herren din Gud välsigna dig i allt du gör. När du har slagit ner dina oliver så ska du inte söka igenom grenarna efter fler utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och änkan. När du har plockat druvorna i din vingård så ska du inte göra någon efterskörd utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlösa och änkan. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten. Därför ger jag dig denna befallning att följa. Så ber vi Herre att du ska öppna våra hjärtan, göra oss mottagliga för det du vill tala till oss. Gör ditt ord levande och verksamt i våra liv idag. I Jesu namn. Amen. Här dyker det upp en grupp människor som fungerar lite som statister i berättelsen om frälsningen. De finns med genom hela Bibeln. Det är rätt fascinerande. De finns med, alltså, om man börjar leta efter dem så finns de i olika grupper eller i olika former, men det är samma grupper liksom, som går igenom från Moseböckerna genom Saltaren, Ordspråksboken, de finns hos profeterna, de dyker upp i evangelierna, de finns i breven i Nya Testamentet. Det är grupper som liksom hela tiden kommer tillbaka, men är alltid liksom ute i, de är liksom, fokus är aldrig på dem. De syns inte riktigt. Och i det här fallet så pekas de ut som invandraren, den faderlöse och änkan. Jag blev väldigt förvånad när man började hitta de här, när man började leta efter dem och ser hur ofta de här kommer tillbaka. Men hur ofta liksom de är alltid liksom i förbifarten. De är aldrig i fokus. De här är människor som de dyker upp, det är ganska tätt också i femte Mosebok av någon anledning, så är det ganska tätt som de kommer. Och det är människor som är omgärdade av ett särskilt skydd ifrån Gud. Det är människor som liksom, när de nämns här så är det mer liksom en särskild, den här gruppen behöver ni ta hand om på ett särskilt sätt. Och det finns en anledning till det. Därför att det som sägs här, det sägs till ett folk som står på Moabs hedar utanför. De är på väg och ska tåga in i det nya landet efter ökenvandringen. De är barn och barnbarn till de som gick ut ur Egypten. De är födda ute i öknen. De har själva inte varit slavar, men deras föräldrar, de far och morföräldrar, har varit slavar i Egypten. Och nu har de vandrat genom öknen i 40 år och nu står de på kanten eller på tröskeln till det nya landet. Och så ger Mose dem då instruktioner om hur de ska leva. Och då är det så att det här landet som de ska gå in i är oerhört centralt. Det är det som är det yttre tecknet på förbundet ifrån Guds sida. Människors sida, det yttre tecknet var omskärelsen. Från Guds sida så är det landet. Alltså, han har slutit ett förbund med fäderna, med Abraham, Isak och Jakob. Han sluter förbundet med folket i Egypten. Så säger han, ni ska vara mitt folk, jag ska vara er Gud. Och tecknet är att jag ska ge er ett land där ni kan bo. Och därför är landet väldigt, väldigt viktigt. Landet är heligt. Och väldigt, väldigt många av lagarna som ges till folket gäller just landet. Det motiveras till exempel när man pratar om att de ska avhålla sig från synd och de ska inte mörda varandra och till höger och vänster. Så motiveras det med för att ni inte ska befläcka landet. För landet är heligt. Och det finns regler som säger att landet får liksom inte säljas hur som helst. Du får inte sälja det till någon utomstående. Säljer du det till en annan israelit så är det bara en begränsad tid och sen går det tillbaka. Det är för landet är heligt och landet är Guds. Det är tecknet på förbundet. Och sen har det sociala värden också. Landet är liksom tryggheten som säger att det här är ditt och ingen kan ta det ifrån dig. Det är en källa till liv. Du kan försörja dig för du kan odla marken. Det är också en punkt av tillhörighet. Du hör ju till i det här sammanhanget därför att du bor här, du har ett land, en mark. Men den här gruppen, invandraren, den faderlösa och änkan, hade ingen land. Utifrån dem, så som kulturen fungerade utifrån, så var det här människor som av olika anledningar saknade land. Och det betyder att de var helt rättslösa. De hade inget juridiskt skydd. De hade ingen trygghet. De hade inga medel att försörja sig. De hade ingen tillhörighet i folket. Liksom. De kunde inte visa upp att de hörde till förbundet därför att de hade inget land. Och därför så sätter Gud upp en extra skyddsmur omkring dem. Och säger att om landet är garanten för din trygghet, för ditt liv, för dina rättigheter, så är jag grunden för deras trygghet, deras rättigheter. I flera tillfällen återkommer det här, men alltid liksom i förbifarten. I Ordspråksboken så står det att den som tar sig an den fattige, han lånar ut åt Gud och ska få sin lön av honom. David, jag tror det är psalm 68, kallar David Herren för de faderlösas fader och änkans försvarare. Och det finns texter som säger att om du förtrycker den fattige så får du svara inför den högste. För han är deras beskyddare. Och då skapar han ett utrymme för de som inte har något skydd. De som inte har något land. Skapar han liksom ett utrymme för genom att påbjuda barmhärtighet ifrån de som har ett land. Och det är en ganska intressant strategi som han lägger upp. Därför att han säger inte som man kunde förvänta sig på en del utifrån hur lagtexterna är uppbyggda. Så kunde man tänka att ja, men han ska påbjuda att då ska man ge en viss procent och lägga in en kvot. Och sen ska man dela ut det varje dag till de här människorna som behöver det. Men det gör han inte. Utan han pratar om en slags vardagsinställning. Som man kan säga, egentligen pratar han om en slags vardagsslarv. Alltså han uppmanar människor att vara slarviga. Att om du glömmer en kärve på fältet, gå inte tillbaka och hämta den. Den är inte din. I grundtexten så är det ännu tydligare. Det säger han, det är inte din egendom. Den tillhör invandraren, den faderlösa änkan. När du skördar så ska du inte skörda så noga. Du får det du behöver ändå. Det som är kvar tillhör inte dig. Det tillhör invandraren, den faderlösa och änkan. Han säger det liksom, håll inte så hårt i det som är ditt. Alltså, vi är dåliga på slarv i Sverige. Vi kanske är sämre på slarv i Småland, jag vet inte. Det är ju en sån här sak man måste lära sig när man flyttar hit. Det får man ju lära sig väldigt tidigt. Att det finns inga snåla människor i Småland. Här är man ekonomisk. Precis. Han gjorde det. Din svärfar sa det en gång och sen aldrig mer. Jag förstår. Ja, men det är liksom, vi är duktiga på att hålla ordning och reda. Nu säger jag vi, för jag är faktiskt smålänning numera också. Och vi i Sverige är ett folk som är väldigt givmilda. Jag talar till en församling här som jag vet är en församling av glada givare. Vi är duktiga på det där. Herren har välsignat oss med mycket och vi ger med glatt hjärta. I Sverige så är vi, nu har jag inte riktigt koll på den senaste statistiken, men tidigare år, för 2 år sedan, så toppade vi statistiken på alltså gåvor per capita till organisationer, hjälporganisationer och galor och annat. Sverige ger mycket pengar, men vi håller också hårt i de pengarna. Vi kan ge, om jag ger en hundring till Röda Korset, så vill jag veta att den hundringen, just den hundringen, ska gå just till det barnet som jag såg på TV, för just det barnet såg jag behövde den hundringen och jag vill att den ska gå dit. Och visade sig att pengarna gått till något annat, då blir jag arg. Nu ska jag säga det, att det är väldigt positivt att är det så att pengarna försvinner på vägen, så ska det naturligtvis upp på bordet. Vi ska inte gå med på att människor stjälar ifrån de fattiga. Men poängen är inte alltid att jag har koll på vart pengarna tar vägen. Och i synnerhet blir det väldigt ironiskt därför att vi också spenderar mer pengar än något land i Europa på smågodis. Och på alltså meningslösa prylar. Alltså, här kommer jag ut ifrån butiken med famnen full med godispåsar och chipspåsar och såna här märkliga nätpåsar med någon slags badmintonset i som jag råkade se och tyckte att det var kul för det var på extrapris. Och har lagt ut massor med pengar på det här och sen så står jag där på vägen ut till bilen och funderar, ska jag verkligen ge den där 20 till han som sitter och tiger där? Man vet ju aldrig vad pengarna går till. Tänk om man köper något onödigt. Visst är det väldigt ironiskt. Och det som den här texten då säger, om man ska ta det rent krasst, det är att Gud säger till dem, det kanske de gör, men det är inte din sak. Bonden vet inte om det är de fattiga som får kärven som ligger på åkern. Det kanske är fåglarna som kommer att ta den. Det kanske regnar på den, den ruttnar bort. Men det är inte hans sak. Den tillhör inte honom. Den tillhör invandraren, den faderlösa och änkan. Och ofta är det viktigare att jag släpper taget om min tjuga och litar på Gud än att jag vet att den går till rätt saker. Men det finns ett anledning till varför Mose ger den här, varför Gud genom Mose ger de här buden och trycker så hårt på den. De återkommer i lite olika former när det gäller barmhärtigheten till de marginaliserade och utstötta. En djupare anledning. Det har att göra med hur vi är funtade som människor. Alltså när jag möter en fattig människa, en människa som är fattigare än jag. Det behöver ju inte vara en människa som ligger på botten. Och jag kan ibland uppfatta mig själv som en fattig människa. Men finns det någon som är fattigare så finns det i våran kultur, i oss som människor, en slags instinktiv motstånd till de som är under oss på stegen. Och ju längre glappet är, desto större blir det där motståndet. Och jag tror att i vårat land, i våran kultur, så blommade det där upp kanske som tydligast under industrisamhället. När vi gick över från bondesamhället till industrisamhället. Därför att i bondesamhället kunde vad som helst hända. Det fanns det mycket fattiga människor, men vad som helst kunde hända. Blev det missväxt så kunde vem som helst råka ut för det. Och då måste man ställa upp och hjälpa varandra för att det ska funka. Men i industrisamhället så har saker förändrats. Och då växer det fram en slags mentalitet som säger att fattigdom är kopplar ihop fattigdom med omoral. Som säger att du är inte fattig för att du har råkat illa ut, utan du är fattig för att du super bort dina pengar, förmodligen. Eller så kanske du har spelat bort dina pengar. Eller så kanske du inte kan hålla i dina pengar. Eller så är du lat och inte vill jobba. Alltså fattigdom ses som någonting omoraliskt. Eller åtminstone ett symptom på någonting omoraliskt. Och det leder till att människor liksom blir mer oroliga för vad människor ska säga. Alltså en fattig människa som lider av, som inte vet om jag ska få mat för dagen imorgon. Jag vet inte om det finns tak över huvudet. Men det jag är orolig för är vad människor ska säga om mig. Därför att det är fult att vara fattig. Det är ett jätteproblem när man arbetar med social hjälp i vissa länder i synnerhet. Alltså jag har sett familjer där barnen svälter därför att alla pengar går till smink, går till kläder, går till fina bilar, går till ett fint hus. För att ingen ska få se att vi är fattiga. Därför fattigdom är någonting fult. Jag vet att det finns människor som hellre skulle låta sina egna barn i Sverige svälta än ta emot socialbidrag. Därför socialbidrag är för de andra, de som inte sköter sig. Och det här är ett dubbelt fängelse. Därför att i takt sen med att i efterkrigstiden så fick vi det bättre och bättre i Sverige. Standarden höjs. Och då höjs också gränsen för vad som är acceptabelt. Man måste jobba hårdare och hårdare för att hålla sig över gränsen. För att inte andra ska börja tro att man behöver hjälp. Och så hamnar vi i ett läge. Jag vet att det finns sådana sammanhang idag där båda föräldrarna är helt förstörda. För de måste jobba minst heltid, kanske ännu mer, båda föräldrarna, för att se till att barnen inte ska ha det sämre än sina kamrater. Att de ska ha rätt bil, att det ska synas att de har rätt kläder, barnen ska ha rätt telefoner, de ska åka till rätt semester, de ska få rätt semesterbilder på Facebook så alla kan se att de inte är dåliga föräldrar. Och så hamnar man i en hets, stress och press som ökar hela tiden. Som klingar ganska väl med industrisamhällets krav på mer och mer produktion, mer och mer produktion, mer och mer tillväxt. Och så fostras ett folk som hela tiden jagar efter mer och mer och mer. Och till slut så kommer man inte loss därifrån. Och det här är ytterst relevant för de människorna som Mose talar till. Därför att om det är någonting som utmärker faraos regim i Egypten, så var det mer och mer och mer. Faraos regim var under press. Ända sedan de 400 åren tidigare vi möter i första Mosebok, efter den stora hungersnöden, så har man lanserat ett jättestort projekt där man har skapat monopol i hela landet. Farao äger allt. Han äger marken, han äger husen, han äger människorna, deras kroppar och deras liv. Och han bygger en enorma förråd där han förmodligen för att undvika framtida katastrofer. Men det bygger på hela tiden mer och mer och mer, för man är rädd för att inte ha nog. Och när Mose första gången går till Farao och ber om att folket ska få fira gudstjänst i öknen, så svarar Farao med att säga: ni har för mycket fritid som tänker på Gud och tänker på gudstjänst. Och så kommer ett nytt krav där de ska producera ännu mer, mindre tid, hela tiden arbeta, producera mer tegel, mer produktion, mer och mer och mer. Det är det här som folket har blivit befriade ifrån när de står på gränsen till det nya landet. Och Mose har en slags gnagande oro. Därför han vet någonting, åtminstone vet Gud det när han talar till dem. Han vet att de här människorna, de har inget minne av Egypten. De är födda i öknen. De har hört det genom berättelser, men de har inget minne själva av det. Och deras barn kommer inte att minnas öknen. De kommer vara födda i landet. Och om ett par generationer så kommer ingen längre att komma ihåg vad de har blivit befriade ifrån, vad de har blivit befriade till. Allt som förbundet bygger på kommer att vara glömt om några generationer. Om vi inte hittar ett sätt att väva in det som en levande påminnelse i vårt liv. Och så bygger han upp strukturer för ett samhälle som ska vara motsatsen till det slavsamhället som de levde i. Och det är två bud mer än någonting annat som går igenom i just den här delen. Och det är sabbatsbudet som vi kommer att få, förmodligen kommer få höra mer om nästa vecka. Och det är barmhärtighetsbuden. Och de bygger på ganska likartade principer. Sabbatsbudet är direkt motsatt till slaverisamhället. Det är en helig vila. I Egypten fanns ingen vila. Det fanns ingen vila för slavarna. Och det fanns ingen vila för slavarnas herrar. Det skulle produceras och produceras och produceras. Maskinen fick aldrig stanna. Och därför så väver man in det i livsrytmen. Var sjunde dag ska du vila. Var sjunde dag ska ditt hus vila. Dina tjänare ska vila. Boskapen ska vila. Vart sjunde år ska landet vila. Du ska inte odla någonting. Och med det kommer löftet som Gud säger att jag ska se till så att ni får gott om skörd de andra åren, så att ni inte behöver odla något på det sjunde året, därför att det är ett sabbatsår. Och den andra, de här barmhärtighetsbuden som det vi ser idag, talar ett liknande språk som säger, nu ska vi inte gå in på teknikaliteter, men formen som det här är skrivet i, den bygger så här på det, som ni märker, det finns en slags ram som handlar om, kom ihåg Egypten, kom ihåg slaveriet, kom ihåg vad ni är befriade ifrån. Och så kommer buden, om inklämt i det där så kommer också ett löfte. Herren ska välsigna dig i alla dina händers verk, står det. Och liksom, det här kallas för en kiasm. Det behöver ni inte lägga på minnet, men det låter ju kul. Det låter ju som att Björn kan inte komma till jobbet idag för han har fått en släng av kiasm. Men det bygger helt enkelt på att budet om att visa barmhärtighet mot de mindre bemedlade är inramat i minnet av Guds omsorg i det förflutna och löftet om Guds omsorg i framtiden. Alltså han säger, jag har välsignat dig. Jag kommer att ta hand om dig och välsigna dig. Därför ska ni visa barmhärtighet. Därför ska ni leva i ett liv som skapar utrymme så att överflödet från din tallrik kan fylla en annan tallrik. Så alla kan äta sig mätta. Det som är liksom förenar både sabbatsbudet och det här är alltså den här omsorgen eller tillit. Alltså man vågar vila. Därför jag vet att Gud har koll. Det är en slags, det är en bekännelsehandling som vi gör. När vi helgar sabbatsbudet, jag avstår ifrån att arbeta idag. När jag gör små vardagliga barmhärtighetsgärningar, så bekänner jag någonting mitt i ansiktet på kulturen som vill få mig att jaga efter mer och mer och mer. Aldrig vara nöjd, aldrig vara lugn, alltid piskad av oron för att inte ha nog. Så står jag där och säger, jag har råd att vila. Jag har råd att ta det lugnt och njuta. Jag har råd att släppa ifrån mig en slarvig 20, ett par hundringar då och då. Jag har råd att skapa utrymme i mitt liv för andra människor. Därför att jag vet att mitt liv, min trygghet, min tillhörighet är inte grundad i mitt eget slit. Utan i Herrens omsorg, i det förflutna och löftet om Herrens omsorg i det som kommer. Och jag tror att, som jag sa i början, det här är verkligen något som jag kämpar med. Det är lätt att säga, men det är svårt. Till och med när jag vet att nu står jag här i exakt den situationen. Det är inte bara slentrian att jag har gått förbi, utan jag står här och har en möjlighet att göra någonting. Och det är så svårt att veta, ska jag göra det? Ska jag inte göra det? Är det verkligen min sak det här? Och så vidare. Det är någonting vi brottas med. Men det finns en chans att varje gång jag står i den situationen, varje gång jag misslyckas, varje gång jag drabbas av att jag har gått förbi en människa i nöd, så ber jag Herren om hjälp, om förbarmande, om nåd, att nästa gång så vill jag veta det. Nästa gång får du inte lämna mig i fred. Och varje gång jag misslyckas så släpper jag det inte, utan jag håller fast vid det. Jag låter det störa mig, jag låter det skära i mig, därför att en dag så vet jag att jag kommer att ha modet att göra det som behövs göras. Tills dess litar jag på Herren. Om vi kan fortsätta att i alla små sammanhang vi kan träna vårt hjärta. Träna vårt hjärta i att spontant göra goda saker. Inte för att vi borde göra goda saker, utan för att vi litar på Gud. Så jag tror att vi kan lära oss att leva på ett sånt sätt. Det som Paulus får höra när han ber i andra Korintherbrevet 12 och 9. När han ber Herren och så får han till svar, min nåd är allt som du behöver. Tänk att leva så. Tänk att veta det. Det är befrielse ifrån slaveri. Att veta att Herrens nåd är allt som jag behöver. Vi ber tillsammans. Herre, du som är de faderlösas fader och änkornas försvarare. Du som ger mat åt fåglarna på himlen och liljorna på marken. Vi är inför dig idag med både styrkor och brister. Herre, du vet vad som fungerar i våra liv och vad som inte fungerar. Du vet områden där vi är oerhört duktiga och noggranna och områden där vi slarvar. Vi ber att du ska styra om vårat slarv så att vi lär oss att vara slarviga på rätt områden och av rätt anledning. Lär oss att lita på dig. Lär oss att stiga upp varje morgon och veta att din nåd är allt som vi behöver. Så att när vi möter människor med behov som vi kan möta, så är det inte svårt att möta dem, för vi vet att din nåd är allt som vi behöver. Och när vi kastas fram och tillbaka i jakten efter mer och nytt och plågas av tanken på vad andra ska säga om våra liv, så ber vi det här att vända vår blick tillbaka till detta. Din nåd är allt vi behöver. Herre, vi ber för dem som just nu på ett särskilt sätt behöver finna vila. Vi ber att du ska tala trygghet in i deras liv. Och se att tiden inte är deras fiende, utan se att du har gett oss det vi behöver. Vi ber för dem som just nu sitter och är oroliga för att de inte vet hur de ska få ihop sin ekonomi. Vi ber att du ska omsluta oss. Ge både en trygghet i att du tar hand om oss, och ge oss också incitament och vishet så att vi som finns runt omkring kan hjälpa där det behövs och ta emot hjälp där det behövs. Tack Herre för att vi får vila i dina händer och för att vi får lägga våra tafatta försök till helgelse i dina händer. Och be dig om fortsatt nåd, be dig om din andes ledning varje dag i våra liv. Herre, vi ber att du ska vara med oss nu i resten av gudstjänsten. Att du ska vandra med oss i veckan som ligger framför. Att du ska forma oss till dina lärjungar och efterföljare under varje dag vi har kvar på den här jorden. I Jesu namn. Amen.